dagens evangelietext från Lukas kapitel 23 och verserna 26-49. Det här är ett lite längre textstycke, men jag tänker ändå att jag läser det i sin helhet. Lukas 23, verserna 26-49. När de förde bort honom hejdade de en man från Kyrene som hette Simon och som var på väg in från landet och lät honom ta korset på sig och bära det efter Jesus. En stor folkmassa följde med och kvinnor som sörjde och klagade över honom. Jesus vände sig om och sa till dem: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig. Gråt över er själva och era barn. Det kom en tid då man ska säga: saliga de ofruktsamma, de moderliv som inte har fött och de bröst som inte har gett dy. Då ska man säga till bergen: fall över oss, och till höjderna: dölj oss. Det är mer så med det gröna trädet. Vad ska då inte ske med det förtorkade? De förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom. När de kom till en plats som kallas Skallen korsfäste de honom och förbrytarna. Den ena till höger och den andra till vänster. Jesus sa: fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Folken stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sa: andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv om han är Guds messias, den utvalde. Också soldaterna gjorde narr av honom. De gick fram och räckte honom surt vin och sa: om du är judarnas kung så hjälp dig själv. Det fanns också ett anslag ovanför honom: det här är judarnas konung. Den ena av förbrytarna som hängde där smädade honom och sa: är inte du messias? Hjälp då dig själv och oss. Men då tillrättavisar honom den andra: är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta, vi får vad vi har förtjänat, men han har inte gjort något ont. Och han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och Jesus svarade: sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu kring sjätte timmen. Då blev det mörkt över hela jorden, ända till nionde timmen. Det var solen som förmörkades. Förhänget i templet brast mitt itu och Jesus ropade med hög röst: fader, i dina händer lämnar jag min ande. När han sagt detta slutade han att andas. Officeren som såg det som hände prisade Gud och sa: han var verkligen en rättfärdig man. När folkmassan som samlats där som åskådare hade sett vad som hände vände de hemåt och slog med händerna mot bröstet. Men alla hans vänner och bland de kvinnorna som hade följt med honom från Galileen, de stod på avstånd och såg allt tillsammans. Varför behövde Jesus dö? Det här är kanske den mest grundläggande frågan när det kommer till en kristen försoningsteologi. Det är en fråga som har diskuterats mer eller mindre genom hela den kristna kyrkans historia. Där man har haft lite olika ståndpunkter och lagt betoningar på olika aspekter. Men det är också en fråga som jag tänker fått förnyad aktualitet och relevans i vår tid. Och kanske allra särskilt just nu. Och jag återkommer till det här strax, men jag skulle först vilja börja en liten annan ände. Nämligen den ofrånkomligt tragiska innebörden i korset. Vi kommer inte från att korset i grunden är en tragedi. Vad är det som föranleder att Gud själv väljer att kliva ner till människan, att avstå från allt och att anta en tjänares gestalt, som det står i en av de andra av dagens texter, och lydigt gå hela vägen till korset för att lida och dö för mänskligheten? Vi måste någonstans tänka att detta inte kan ha varit den ursprungliga planen för Guds goda skapelse. Alltså någonting måste ha brustit eller gått oerhört fel för att Gud ska ta till en så drastisk åtgärd. Korset är inte någonting som är inbyggt i skapelsen. Det tillhör inte någon sorts kosmisk mekanism eller en nödvändighet för hur vår verklighet är beskaffat. Utan det är mycket mer konkret. Guds svar på en värld som kommit ur sina gängor. En värld som genom synden har förlorat sin ursprungliga godhet och skönhet. Och som nu lider under dess välde. Det har sagts och det finns mycket att säga kring frågan om varför Jesus behövde dö. Och jag tänkte i den här långfredagspredikan försöka mig på att besvara den här frågan genom att stanna upp vid ett par områden där jag tror att korset möjligt att säga till oss. Och mer specifikt så tänker jag att korset åtminstone har två väsentliga saker att säga. Dels så säger det oss något om vår belägenhet, om skapelsen som människans situation, alltså om världens tillstånd. Och det säger oss någonting om Gud, om vem Gud är och hurdan Gud är. Och tillsammans så tänker jag att dessa båda sidor kan hjälpa oss att förstå varför Jesus behövde dö. Eller kanske varför Jesus valde att dö. Men så tillbaka till att frågan om varför Jesus behövde dö fått en förnyad aktualitet i vår tid. Vad jag menar med det här, det är att anledningen till Jesu död och behovet av försoning kanske har blivit extra synligt för oss just idag. Krigets verklighet har kommit oss närmare genom invasionen av Ukraina. Även om det förstås länge pågått brutala konflikter runt om i världen som inte uppmärksammats på samma sätt. Men det talas mycket om upprustning, om att säkra våra gränser. Och även innan kriget bröt ut så har vi upplevt en ökad polarisering, ett hårdare klimat i samhället. Vi har precis kommit ur en pandemi och vi har länge haft klimatkrisen hängandes över oss. Vilket på ett sätt inkluderar oss alla. Samtidigt som det allra hårdast drabbar de som redan är som mest utsatta i världen. Och om det korta svaret på varför Jesus behövde dö är synden, för att ta på sig syndens konsekvenser i vårt ställe, så kanske Jesu död är mer begriplig för oss än han har varit på länge. I vår kultur så har ju synden varit något som vi gärna undviker att prata om, någonting som vi, ett begrepp som vi lite grann vill fly undan. Det är lite fult att prata om synd. Men så som vår värld ser ut just nu så kanske synden är ett ganska bra begrepp för att förklara vår situation. Och om man på något sätt försöker övertyga någon annan om den kristna trons sanningshalt, så har jag ofta tänkt att det som borde vara enklast att argumentera för, det är just syndens realitet. Att det är något i världen som är trasigt och i behov av helande och upprättelse. Det går att diskutera Guds existens eller hur synden får en lösning och allt det där. Men att det finns någonting som inte står rätt till i världen, det skulle de flesta vara överens om. Vi kan nog alla se en trasighet runt om oss, i skapelsen ute i världen. Och vi ser den i oss själva, både det som vi utsätter andra för och det som vi själva har blivit utsatta för. Och för att korset ska bli begripligt för oss, för att det inte bara ska bli en symbol för godtycklig bestraffning från en blodtörstig gud, så tror jag att vi ibland behöver stanna upp just inför världens brustenhet. På ett sätt så befinner vi oss förstås liksom på andra sidan av påsken. Jesus har uppstått. Vi vet att Jesus, Guds lam, har segrat, att vår frälsning är säkrad. Och även om vi ser allt lidande runt om oss så vet vi att vi en dag kommer få ta del i Guds eviga liv. Men ibland så tror jag att vi tenderar att glömma bort att uppståndelsen kommer av att korsfästelsen först har ägt rum. Alltså uppståndelsen förutsätter korset. Det finns ingen uppståndelse utan att Jesus först har gett sitt liv och segrat på korset. Det är någonting som vi påminns om i dopet när vi både dör och uppstår med Kristus. Och långfredagen är ju också ett tillfälle att stanna upp just vid korset och korsets verklighet. Utan att direkt skynda vidare till uppståndelsen. Det är korset som är en grund till vårt firande av uppståndelsen sen på påskdagen. Men igen då, för att korset ska bli begripligt för oss så tror jag att vi behöver stanna upp inför världens trasighet. Vi behöver låta den gripa tag i oss, drabba oss. Korset var inte bara ett resultat av människans bortvändhet innan Jesus, utan även av allt det som har följt genom historien. Och anledningen till korset, till att Jesus behövde dö, det ser vi även runt om oss idag. Och när jag förberett mig inför den här predikan så är det någonting som har följt med mig och som har slagit mig. Att det finns runt om oss just nu många anledningar till att Jesus behövde dö. Och det här kanske låter som en lite dyster ton, vilket det också är. Men den här villigheten att bemöta världens brustenhet, det menar jag inte står i motsats till hoppet. Vi behöver också hopp. Vi behöver någonting som säger att trasigheten inte är allt. Och igen, kanske särskilt i vår tid. Vi behöver uppståndelsen. Men jag tror egentligen att båda de här sidorna, de hänger ihop. Vi behöver kunna ta in världens lidande, men inte i förtvivlan eller i uppgivenhet som görs modlösa, utan i bön, sorg och klagan. Och jag tror ibland att en uppriktig smärta och sorg över världens tillstånd, det kan vara den starkaste formen av bön. Och därför också i grunden en hoppfull handling. Och kanske skulle vi försiktigt kunna likna det vid Jesu egen ställföreträdande lidande. Som att också vi stämmer in i Guds sorg över världen, för världens skull. Vår sorg och smärta, det är ett uttryck för att världen inte är som den är tänkt att vara. Att det är någonting som har gått fel. Det är en sorg som vägrar acceptera att det här är allt som är. Och därför blickar den också framåt mot vårt hopp om upprättelse och befrielse. Vårt hopp om uppståndelse. Och vår sorg och smärta, den kommer ur att vi ser på världen med Guds blick. Vilket är att se på världen med den kärlek som Gud älskar världen med. Och i evangelietexten som jag läste här i inledningen så säger Jesus till kvinnorna som sörjer över honom: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, gråt över er själva och era barn. Och kanske kan det vara ett sätt för oss att bära vårt kors idag. Och igen då ett uttryck för en hoppfull bön. Att gråta över världen och dess tillstånd. Men så långt om människans och världens tillstånd. Men att förklara korset som ett svar på människans och världens synd, det är bara att ge ena sidan av saken och kanske inte ens den viktigaste. Den viktiga sidan av korset, av det som händer på korset, det skulle jag istället hävda handla om Gud. Om vad Gud gör och vad det säger oss om vem Gud är. Och korset kanske mer än något annat, det är uppenbara för oss vem Gud är, hurdan Gud är. Och på ett sätt så säger det oss egentligen ingenting nytt om Gud. Alltså det händer inget nytt i Gud på korset. Som att Gud uppvisar en förändring eller en plötslig villighet att ge sig själv för mänskligheten. Utan det uppenbara för oss snarare vad Gud alltid har varit. Det uppenbara för oss den kärlek som Gud alltid har älskat oss med. Det har hos Gud aldrig funnits en tvekan inför att ge sig själv för vår skull. Och vad jag försöker säga med det här, det är att Guds kärlek är primär. Guds kärlek kommer först. Det kommer före korset och den ligger till grund för korset. Om jag får spetsa till det lite bara för att driva fram den här poängen ytterligare, så dör inte Jesus på korset främst på grund av människans bortvändhet. Som att Gud känner sig nödgad eller tvingad av en yttre faktor, någonting utanför Gud själv. Utan den främsta anledningen till att Gud dör på korset är att Gud är den Gud är. Om jag skulle uttrycka det lite annorlunda, så i en hypotetisk värld där människan aldrig vänt sig bort från Gud och där synden alltså inte finns, så skulle Gud fortfarande vara beredd att dö för den mänskligheten. Så igen, Guds kärlek är primär. Så korset, det säger oss någonting om vem Gud är. Men det säger oss också något om hur Gud hanterar problem. Om hur Gud väljer att bemöta världens ondska. Genom korset och genom hela Jesu liv så visar Gud att han inte kommer till oss i makt. Gud kommer inte till oss som en härskare. Och han besegrar inte ondskan med ondskans medel. Med tvång eller med våld. Och ibland så tänker jag att vi tenderar att föreställa oss Gud som en superhjälte. Som är större och starkare än alla världens skurkar. Men som egentligen fungerar på ungefär samma sätt. Den starkare besegrar den svagare. Och som tur är så är Gud starkast och står på de goda sida. Det vill säga på vår sida. Men det Gud gör på korset, det är någonting helt annat. Istället för att slå ner på sina fiender så väljer Gud att ge sig själv. Att kliva in i det lidande som vi har orsakat. Gud lider i vårt ställe istället för att låta det drabba oss själva. Korset, det är Guds sätt att hantera problem. Korset är Gud som lider för sin skapelses skull. Och som lider med sin skapelse. Gud som lider med oss. Och inte bara som ett uttryck för medlidande. Utan på korset så gör Gud också någonting som vi aldrig skulle kunna göra. På korset så uttömmer Jesus världens lidande och han bryter därmed dess makt. Och att Gud inte kan liknas vid en superhjälte, det betyder inte att Gud är maktlös. Utan jag skulle snarare säga att Gud genom Jesus visar på en annan sorts makt. Korset, det är Guds seger. Men Gud segrar inte ovanifrån utan underifrån. Genom sin kärleksmakt och inte genom ondskan eller våldets makt. Och slutligen en central del i det här, i vem Gud själv är, som för många av oss kan vara provocerande och utmanande, det är fiendekärleken. Jesus lär oss att älska våra fiender och att be för dem. Och på korset så ber Jesus för dem som plågat honom. Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Korset är i sig det yttersta uttrycket för fiendekärlek, för Guds fiendekärlek. Och som kristna så vill vi ju följa och efterlikna Jesus. Men vad innebär det här för oss idag? Korset och Guds fiendekärlek i en tid av konflikter och upprustning. Om vi vill vara lika Gud så innebär det att vi också behöver hantera problem på Guds sätt. Det vill säga med tilltro till Guds makt snarare än våra egna medel. Och finns det inte här en akut utmaning för oss i vår värld idag att vara en fredens och försoningens röst? Att leva, agera och tala ut Guds fred och Guds försoning, korset, till vår värld. Och till oss själva. Och kanske kan detta vara ytterligare ett sätt att bära vårt kors idag. Inte bara att sörja över världen utan att också bära ut korsets budskap till den. Vid sitt ursprung så är korset ett avrättningsredskap. En symbol för våld och död. Och tyvärr så har den även kommit att tolkas så av andra genom kristnas våld i historien. Och som jag nämnde i inledningen så finns det något ofrånkomligt tragiskt med korsets nödvändighet. Men för den som följer Jesus på korsets väg så har korset förvandlats till en fredens och fiendekärlekens symbol. Ett hopp för oss själva och för vår värld. Om fred, om försoning och i slutändan uppståndelse. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att du så älskade din värld att du gav den din enda son. Tack för att du sände din son inte för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Hjälp oss som dina barn att på samma sätt följa korsets väg. Att vara dig trogen på fredens och försoningens väg. Till din härlighet och till din uppståndelse.